En podcast från Aftonbladet.
Har ni stängt av ljud som kan komma och pågå i telefonen?
Ja, jag har inte ens telefonen här, den är urladdad, den ligger på min plats.
Det är perfekt, så jobbar en riktig journalist.
Ja.
Vilken panik du hade haft, du har aldrig haft din telefon urladdad.
Urladdad? Nej.
Nej, men vadå? Innan vi börjar, vi bara säger, alltså när vi är på Eurovision till exempel, när jag sitter bredvid Tobbe, då kan han ibland bara... Och när han ser min telefon. Men du har ju bara 20%. Hallå, här.
Är det inte redan när det är 80 som du tycker att det är lite jobbigt?
Jo, för mig själv. Men Markus telefon, det är ju när jag ser att den när det kommer någon rött där, då stoppar jag in sladden i den.
Alltså han gör det åt mig. Jag bara, ja okej, okay, tack.
Det är bra att du har mer än förälder på resan.
Ja. Vet ni hur man får Tobbe ur balans? Det är att man tar en printscreen på någonting. Alltså kanske så Mello. Och så skickar man till Tobbe och säger, har du sett det här? Och så ser man till att det är rött där uppe. Att det kommer med den här batteri. För då får Tobbe panik.
Det är det enda jag kan tänka på.
Och... Inte vad nyheten var, utan
nej,
bara...
Nej.
Och bara, du har 7%.
Ja, det går bra. Det klarar man sig ganska länge på. Hej, hej, hallå och glad slager. Nu har vi vilat upp oss, lyssnat på annan musik och undvikit varandra på jobbet tillräckligt länge och är redo för ett gäng frågor om Melodifestivalen och Eurovision. Bör Sverige kolla mer på finska uttagningen? Vad kan det bli av Asia Song Contest? Och vilka är våra favoritlåtar genom tiderna? Ah, ni hör att vi har en hel del frågor att ta oss an. Välkomna till Slagerkoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig...
Tobbe Ek.
Stina Dahlgren.
Markus Larsson.
Markus Larsson, hur är läget?
Det är alldeles utmärkt. Finemang, det är 2+.
Tobbe?
Ja, men 2+, det är ju godkänt. Och de flesta av mina dagar är ungefär på den nivån. Men just nu, eftersom jag får vara här med er, så är jag faktiskt uppe på 3+.
Oj, bara 3 ändå.
Ja, men vi har inte kommit så långt än. Det kanske är så här att det här blir så roligt så att vi avslutar på 4+.
Jenny, du och dina glädjebetyg.
Stina?
Alltså grejen var, jag skulle säga 3+, men sen hörde jag att Markus sa 2+, och då kände jag är väldigt mycket gladare än Markus, så då blir det 4+.
Ja, men härligt. Ja.
Du då, Jenny?
Jo, men det är bra. Det är 3+, säger jag.
Mm. Ja. Stina, jag tänker ändå att du kanske är på en stark 3 medan Markus är på en svag 2. Det är ganska långt däremellan.
Nu fastnar vi inte i betygen här.
Vi ska inte strössla med Aftonbladets betyg. Det har jag lärt mig av Markus.
Markus, vilka låtar från Melodifestivalen 2026 har du nynnat och lyssnat på sen finalen?
Nynnat på ingen. Jag har lyssnat på Felicia en gång kanske.
En gång bara. Stina?
Alltså faktiskt väldigt få. Det är Korslagda som fortfarande går varmt. Annars ingen.
Men Brandsta då?
Jag har glömt den lite, tror jag. Men jag skulle bli glad om den kom på. Jag ska ju se Brandsta i sommar.
Ja, men såklart du ska.
Ska du på konsert?
Ja.
Du, privat.
Brandsta och Medina.
Alltså vilken jävla kombo!
Eller hur?
Och jag följer med.
Ja, självklart.
Fan vad mysigt.
Kul.
Jag ska på Way Out West.
Ja, just det, tjat om Way Out West. Tobbe, vad har du lyssnat på?
Jag ska se Helene Fischer i München. Förlåt, okej, det var det nördigaste och konstigaste.
Helene Fischer.
Förlåt, jag ska det. Jag har lyssnat på lite fler än vad ni andra har gjort, verkar det som. Jag har lyssnat på 18s, jag har lyssnat på Felicia, jag har lyssnat på Medina. Och sen så dök det upp, bara för att jag tydligen har dem i min spellista, så dök både Patrik Sean och Laila Adele upp igår. Och båda var jag så här, åh, vad är det här för låt som jag gillar? Och sen så tog det ett tag, bara jaha. Och sen kände jag att med båda dem kände jag, ja, det var inte så dumt.
Ja, vad mysigt.
Vet du, 18s och Kimberleys låt har jag hört väldigt mycket på radio, och jag blir glad när de spelas.
Ja, alltså jag, framförallt har jag lyssnat på Felicia. Men eftersom jag också är en sån som hör digilistan varje helg, både lördag och söndag, eftersom radion står på hemma hela tiden, så kommer ju alla Melodifestival-låtar hela tiden. Och det som förvånar mig är ändå att Saga Ludvigsson ligger fortfarande ganska högt på den här topplistan. Så det, även om hon kom sist, så lyssnar folk väldigt mycket på den.
Det är ju en sån där låt som... Ja, men som man bara, ja, men man gillar den när man hör den, tänker jag. Mm. Precis som hennes förra låten från förra året.
Ja, och också att jag och familjen, vi samlas i köket när det är då dags för Brandsta City Släckers, och så kör vi dansen.
Vad mysigt.
Ja, det är mysigt.
Det som är... ja, låter som Basic Nightmare, men visst. Mm.
Det som är lite kul med Digilistan eller med svenska topplistan, det är ju att Felicia förra veckan, när vi spelar in nu, idag är det den 28 april.
Ja.
Förra veckan var första veckan som My System inte toppade Sverigetopplistan. Hon har toppat i 10 veckor i sträck. Det är väldigt bra.
Det är roligt, men det roligaste tycker jag efter Melodifestivalen, det är att Stina varit ute och shoppat. Vad är det du har köpt?
Jag vet inte om jag skäms eller ska vara stolt.
Just, var stolt.
Ja, jag är med. Jag har köpt en fiol.
Du har köpt en fiol.
Ja, som man gör.
Som man gör. Och det här är ju inte för att du är inspirerad av Alexander Rybaks vinst 2009, utan...
Linda Lampenius är jag inspirerad av. Jag ska bli Linda Lampenius.
Hur går det för dig med att bli Linda Lampenius?
Nej, det går inte bra. Men jag har en fiol och jag spelar på... Jag hoppas att Linda aldrig får höra mig spela fiol.
Markus, räcker upp handen.
Vad händer med trummorna?
Nej, men de håller jag också på med fortfarande. Men jag spelar så många instrument. Men,
oj, 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 så många instrument!
Alltså, hur många bokstäver är det i din kombination egentligen?
F-I-O-L.
Stina, hur gammal är du?
Måste vi ta upp det?
Ja.
35.
Ja, men då så. Då när du är ungefär 85 har du möjlighet att vara lika bra som Linda Lampenius är nu. För hon började nog när hon var typ 6 och nu är hon 56.
Ja,
lycka till!
Tack!
Det roliga är att Stina sitter ju inte hemma och övar.
Nej, men jag bor ju i lägenhet.
Ja, så du sitter ju efter arbetstid på jobbet.
Ja, jag låser.
I något jävla så här postfack här, ljudisolerat postfack.
Och det här på en redaktion som har verksamhet dygnet runt, ja. Så det är ju inte bara Stina som har slutat jobba.
Så om ni undrar varför Sportbladets bevakning ser konstig ut och lite så där out of tune, så beror det på Stina Dahlgren.
Jag trodde att rummet var ljudisolerat, men insåg igår att det inte var det, att det hörs.
Kom det någon och knackade på?
Nej, men jag hörde däremot utifrån plötsligt. Vänta nu, om jag hör utifrån in, då betyder det att folk också hör mig ut, och då skämdes jag och gick ut.
Så någon som satt och bevakade hockeyslutspelet eller vad fan de gör på sporten nu, de trodde att någon satt och strypte en katt någonstans.
Ja.
Vi ska gå igenom, Stina, sen vilka ljudisolerade rum vi faktiskt har i det här huset.
Ska jag springa hämta fiolen?
Nej, inte nu.
Nej.
Vi har så många frågor som...
Nu har ju våra lyssnare ännu mer frågor. Allt men kommer gå ut på fiol.
Om ni väntar till slutet så kommer jag spela fiol.
Nu gör vi så här, vi delar upp det i två delar. Nu får ni skratta klart. Så.
Okay.
Vi börjar med frågor om Melodifestivalen och så tar vi oss an Eurovision i del 2 av det här avsnittet, kan vi väl säga. Och tack alla ni som har skickat in frågor under säsongen och alla mejl som vi får. Vi är så glada för allting. Och mejladressen hittar du såklart i avsnittsbeskrivningen och ingenting annat. Okej, okay, nu kör vi igång!
Du tog den från Tobbe.
Jag tog den från alla.
Jag pekade ju på Marcus för att han skulle få säga
den. Nej, jag kommer inte ihåg den.
Vi gidrar inte om den mera. Hej Slagerkoll, jag undrar varför Sverige inte gör mer som Finland. I UMK tar man ut olika genrer och låter som ett modernt sound, medan här i Sverige låter det mer som att tävlingarna fastnat i 2010-2014-tiden utan att moderniseras. Tidigare har Melodifestivalen varit den bästa nationella uttagningen till Eurovision enligt många Eurovision-fans, men nu har Finland mer och mer tagit över den titeln. Hur ska detta ändras, undrar Vincent?
Nå,
Marcus, du som har mest finskt påbrå.
Bejve. Jag trodde den här bollen skulle gå till Tobbe först, eftersom han har bäst koll på finska uttagningen.
Men hur ska det ändras? Hur ska vi ta tillbaka? Är det frågan är?
Ja, för Jonathan undrar också.
Ja, men jag tycker inte det ta tillbaka Finland. Finlands upplägg är väldigt annorlunda. Man kan nog inspirera. Får göra kort innan Tobbe, han står och hoppar här. Finlands upplägg är så annorlunda så man kan inspireras av vissa grejer. Men ta tillbaka det från Finland, där är vi inte riktigt,
men,
tycker jag.
Men de har ju inspirerats jättemycket av Melodifestivalen.
Ja, och nu kan det vara dags att vi inspireras tillbaka. Det var luddigt. Tobbe, snälla.
Den finska uttagningen har 7 låtar som tävlar. Jag tror om jag, något rykte säger att de till och med minskar det till 5 nästa år. Men av de 7 låtarna som har tävlat de senaste åren, då har det varit väldigt olika genres som också vissa har känts ganska daterade. Det är absolut inte så att det är 7 låtar som känns nyskapande och supermoderna. Men de har alla blivit hits i Finland. Om man tittar på Melodifestivalen så har ju musiken de senaste åren verkligen haft stora framgångar på listorna i Sverige. Så jag skulle inte vilja säga att soundet, musiken i Melodifestivalen har fastnat på 2010-2014. Även om vi ofta skämtar om att det är förra årets musik som hörs i Melodifestivalen. Så att UMK har blivit en tävling som Europa liksom tittar på, och Melodifestivalen har sjunkit lite i det intresset. Det bygger ju lika mycket på, ja, men så här, både nyhetens behag och att det är något nytt. För att Melodifestivalen ser ju programmässigt ganska likt ut år efter år, medan Finland nu har möjligheten att de gör bara en show och den förvånar och överraskar numera, medan Melodifestivalen blir innehållsmässigt, programmässigt ganska förväntad. Det skulle jag säga är förklaringen, men musiken i Melodifestivalen, den kanske inte är världens bästa, alla låtar är inte världens bästa, men de blir framgångar och succéer på samma sätt som musiken i UMK blir det.
Men sen, jag tycker att det är lite fint när, för det känns som att Finland länge har tittat på Melodifestivalen och programupplägget, och de har testat det här med semifinaler och andra chanser och hej och hå, och nu landat i det här med en final. Men där har de ändå tittat lite på Melodifestivalen. Sen tycker jag att i Sverige har vi ju kanske förstått att Finland har varit så jäkla bra i Eurovision på senaste. De har ju vågat skicka de här helt crazy bidragen, och det har ju vi inspirerats lite av om man tittar på Kai och vad vi hade i år. Att vi har vågat gå lite crazy bananas, och jag tänker att det är jättefint att man kan inspireras av varandra både låtmässigt och musikmässigt, men också programinnehållet och hur man lägger upp det.
Finland är ju mycket mer intresserad av vinna tävlingar än vad Sverige är, tycker jag, får känslan av. Alltså de försöker ju, precis som Sverige, jag skulle jämföra med Sverige när vi hade Loreen 2012, liksom, den eran. Att det handlade då om att Sverige verkligen ville vinna Eurovision. Alla som var inblandade i tävlingen ville vinna. Den känslan får jag inte alls idag. Däremot så finns den hos Finland. De vill verkligen nu...
Det är 20 år sedan också.
Ja, 20 år sedan Lordi vann. Att de vill vinna, och de har en väldigt goodwill i bubblan.
Gud ja, och det är ju också så, för att ett tag var jag orolig för att Finland, att finska tv-tittarna och skulle liksom fastna i att vi ska skicka det galnaste vi har, att det alltid ska vara det som är crazy. Men det blev inte så, utan de på riktigt tycks ha knäckt nyckeln i vad blir en snackis och vad blir framgångsrikt utan att kompromissa med det som är finskt. Melodifestivalen, när Melodifestivalen, moderna Melodifestivalen blev en sån succé, så var det ju väldigt många länder som försökte kopiera vårat exakta koncept. Både, precis som Stina sa, både i Finland, i Norge, i Danmark och i ganska många delar av Europa. Men det går inte att kopiera ett koncept rakt av. Och det är det som Finland nu har gjort så bra. De har ju tagit de bitar som funkar väldigt bra i Finland, men anpassat det efter den finska marknaden. Jag tror att en del i det är att man har känt att 7 låtar, det är så många vi mäktar med att plocka fram till en tävling. Och då kan alla 7 också bli framgångsrika, även om man kommer sist i tävlingen. Och det är ganska smart.
Som sagt, Finland, vi kanske borde titta lite mer på Finland. Jonathan skrev också om just UMK och skrev så här bland annat: UMK lyckas dessutom med alla små detaljer. Ett exempel är när poängen från jurygrupperna delades ut. Alla representanter var på plats i arenan och några sjöng till och med, till skillnad från den där suddiga teamsuppkopplingen vi ibland får i Mello. Ha det bra, hälsa Jonathan. Ja, lite roligare poängutlämning.
Ja, men alltså det programmet är mer tänjbart i Finland. Alltså själva formatet kan överraska mer. Och så viktiga så här stolpar i programmet, alltså det som bär upp allting. Det gör ju inte den svenska Melodifestivalen. Det formatet är sig för likt varje år. Jag tycker definitivt Melodifestivalen har råd att helt kasta regelboken och göra något annat.
Vi får se hur det går då 2027.
Det där är ju Förlåt, jag vill bara kommentera det där med jurygrupperna på plats. Det är ju också såklart en budgetfråga. Skulle SVT flyga in 5 personer från, hur många länder är det, 8? Och sätta dem på hotell och så vidare. Det kostar ganska mycket pengar. Och med tanke på att SVT just nu har väldigt ansträngd ekonomi, så det kan jag garantera att det kommer inte att ske de kommande åren.
Men man kan väl... Vi har väl ändå folk från de här länderna som bor här. Då får vi plocka dem och så får
Fast Jenny, då får du inte den. Då får du ju inte det som du vill ha med internationella jurygrupper. Du vill ha personer som inte har den första relationen till Sverige. Bor man i Sverige så har du en svensk kontext.
Ja. Vad är i ton?
Vad du aldrig heller förstår när jag försöker skämta.
Jo, nej, men jag vill ta våra lyssnarperspektiv i det här, för att de skulle ju kunna få för sig att du tyckte det.
Okej, jag tycker inte så.
Vi är väldigt liten detalj, tycker
men,
jag.
Nu
vi förstår det, Jenny, vi förstår det.
Vi går vidare. Också, hallå, bästa podden. Vilka artister från året hoppas ni återvänder till Mello 2027, och vem vill ni inte ska komma tillbaka?
Vi vet Torsten. Ja, vi vet ju att Kimberley kommer att återvända.
Vi vet, ja, men vill du?
Ja, vi vill också. Jag vill det.
Och med det här vet så är det ju så att vi är 100% övertygade om att det skivbolaget och hon kommer skicka in låtar. Mm. Men det finns ju ingenting som är klart, bara för att understryka det.
Nej, men, ja, alltså vad jag menar med vet att hon kommer stå där antingen nästa år eller året därpå. Det beror på hur hennes momentum ser ut.
Indra tycker jag kan få en till chans.
Absolut.
Ja, alltså jag, det är inte så många fler.
Men det finns ju fler man hade velat se längre fram, men kanske inte 2027. Några man känner att okej, kul om de kom tillbaka, men de kanske ska alltså vila några år.
Hon som var med Idol, blonda, Klara Almström.
Ja, henne gillade ju jag.
Och där tänker jag att man liksom, det var bara tråkigt att hon var ytterligare en ung tjej som skulle sjunga i vitt.
Vem får inte komma tillbaka?
Alltså då kommer
just nu,
jag,
ja, men nästa
då,
år.
Då kommer jag säga så här, jag kommer säga Korslagda bara för att jag tyckte att de inte blev så bra i Mello. Jag älskar ju dem och vill gärna se dem på Sweden Rock i sommar. Men kanske inte i Mello, för att det tog inte fram deras bästa sida.
Håller med. Jag tycker att Medina ska vänta väldigt länge innan de kommer tillbaka.
Jag håller med dig faktiskt.
Gresula, samma sak. Jacqueline, samma sak.
Ja, men nu tog du ju alla.
Ja.
Robin Bengtsson.
Ja, men, nej, men det han får ju också vänta. Det får Sanna Nilsson också.
Okay,
men Brandsta City Släckers kan ju, har ju kanske gjort så tid.
Men Jenny, du säger ändå att du inte vill se Medina.
Jag vill alltid se Medina, ja. Men jag måste ju också säga så här, det är okej att ni hoppar över några år.
Ja, okej, då förstår jag.
Mm. Ja. Hej gänget, jag undrar om ni har hört något om Anton Ewald och om han kanske planerar att göra comeback i Mello med tanke på hans framträdande under efterfesten i Malmö, undrar Emil.
Alltså, grejen var att jag pratade med Anton precis efter att han hade gjort det här uppträdandet, och han var ju chockad över den responsen han fick. Han var inte alls beredd på att folk skulle alltså skrika och hylla honom. Det var ju verkligen det största som hände på den festen. Och då sa han ju att han var lite sugen på att komma tillbaka. Det hade han kunnat tänka sig. Och sen så gjorde ju även vår kollega Nathalie Demirian Jenna en intervju med honom nyss. Och då sa han ju också att ja, han hade kunnat tänka sig Mello igen.
Var det verkligen den största succén? Var det inte Günther? Eller vilken...
Men på det i Göteborg.
Jaha, i Göteborg. Mm.
Då var det absolut Anton som var det största. Mm. Det största som hände.
Och Anton har ju liksom, han är ju på uppgång nu i och med att succéerna i musikalvärlden.
Just det.
Så att han har ju ett momentum och lite grann en revansch efter att efter att ha blivit hånad och lite utskrattad. Problemet är ju bara att jag tror ju att om han vill vara med igen, då kommer han vilja gå in med sin inställning. Nu ska jag bevisa hur duktig jag är som sångare. Och grejen är den att han är ju en stabil, duktig sångare i studio. På musikalscenen där det krävs andra saker av en som artist. Men att göra det 3 minuter live i ett dansnummer, det är svårare. Och då finns risken att det igen blir så där, jo, men det är mest kör i kuliss som sjunger här. Och jag är inte säker på att vi vill se honom i en ballad.
Nej, jag tror inte. Han kommer ju inte vilja ställa upp med en ballad i så fall.
Vi vill inte se ballader.
Nej, det vill vi. Han kommer inte ställa upp med en ballad. Nej.
Förlåt alla.
Jag tror att det känns ju som att han är sugen på att komma tillbaka. Och jag tror väldigt många är sugna på att se honom tillbaka.
Mm. Vi får väldigt mycket mejl om röstningssystemet. Så nu tänker jag att nu ska vi ta en av de här. Hej bästa gänget, nu har jag verkligen fått nog. Lo här från Malmö, och ja, ni vet ju redan att jag lever, andas och älskar Melodifestivalen under de här veckorna. Det här är vår tid på året. Men röstsystemet, det håller inte. Hur kan det vara rimligt att exempelvis 100 personer i en 75-plus-grupp i praktiken kan väga lika tungt som kanske en miljon tittare i åldern 30-44? När grupperna viktas lika, trots att de är helt olika stora, blir det per definition orättvist. Låt alla röster klumpas samman som det var innan. En person, en röst. Flest röster totalt ska gå vidare. Punkt! Vad säger ni? Är det fler som börjar känna så här, eller är jag bara en överengagerad mellonörd på bristningsgränsen? All kärlek och frustration från Lolil.
Okej, ett, hej Lo, bästa. Hej, nu, hej. Tobbe, take it away. Tobbe.
Stor kärlek till dig, Lo. Lo driver ju en radiokanal som jag är väldigt förtjust i. Du har helt rätt. Jag tror att när åldersgrupperna infördes så tillförde det någonting, men nu har de spelat ut sin roll. Jag tror att vi har ältat det här några gånger redan. Det är dags att igen gå tillbaka till flest röster vinner, men jag tror att då måste man också begränsa antalet röster. Inte lika många röster på alla tävlande.
Men är det så att det liksom, vi har hört någonting, att det snackas i kulisserna, ni som är ute på turnén och liksom pratar med alla de som är runt omkring, alltså teamen och alla som att det här håller inte längre? Eller hur snackas
ja, då? Men alltså så här, det kan jag säga utan att lämna ut någon, att det finns både personer i produktionen. Vilken vecka var det? Det var när Willem Bockhaus-veckan när Delulu gick vidare. Vars var vi då?
Var det fjärde veckan?
Fjärde veckan, femte.
Femte veckan.
I Sundsvall.
Sundsvall, ja.
Mot slutet där man gick på efterfest, då fanns det både i tv-organisationen, bland låtskrivarna, bland artisterna som ställde frågan till en. Fattar du någonting av vad som hände ikväll eller hur vissa låtar kan hamna där och där och omröstningen? Nej, ingen gör det. Och då är det är ett tecken på att då måste man göra om det. Och jag håller helt med Tobbe i det här och jag tycker att SVT verkligen kan göra omröstningssystemet, typ testa nya grejer varje år. Det spelar ingen roll. Bara det är tydligt för tittarna. Det här är en bra idé att testa. Men som sagt, jättebegränsat med röster. Det skulle bli intressant hur utfallet skulle bli då.
Men alltså, en fråga, för det här har ju ändå varit prat om i många, många år och folk har klagat på röstningssystemet. Varför gör inte SVT en drastisk ändring? Alltså, vad är det, att de har, är det att de är stolta? Är det att det blir för komplicerat? Varför? För det känns ju som att de förstår ju själva att det är krångligt, så varför gör de ingenting åt det?
Det de har gjort, de justerar ju hela tiden, men genom deras justeringar av röstningssystemet så lägger de ju bara på fler och fler lager. Men en sak som jag inte hade förstått, men som jag fick höra från någon som vet mer än jag under turnén i år, det är att appen, den är så förbannat dyr. Om man skulle göra om röstningssystemet så skulle man behöva bygga om appen till, ja men det skulle kosta enormt mycket pengar. Och det är därför som man istället liksom har justerat och vridit på och liksom ändrat om utifrån de förutsättningar som finns. Det är en av anledningarna, har jag förstått. Sen så kan ju inte jag någonting om det här, och det kommer säkert vara någon lyssnare som säger, jag kan nu utveckla en app för 100 kronor. Men så funkar det ju inte, för det måste ju också leva upp till alla säkerhetsaspekter och sånt som gäller SVT, och där tillkommer ganska mycket kostnader. Men det är en faktor i det här.
Tror ni att vi kommer få se en förändring inom de kommande åren?
Ja, jag tror vi kommer se en förändring redan nästa år. Eller jag hoppas det.
Ja, men på något sätt i alla fall. Det kommer inte vara allt det som jag önskar.
Nej.
Men på de kommer att skruva på det igen.
Sen måste väl SVT komma bort från det här att mäta antal röster i engagemang. Att göra ett likhetstecken mellan det. Och det är nog svårt att komma bort från. De vill ju ha höga siffror eftersom det signalerar framgång. Men jag tror man måste bort från det. För att folk börjar ju förstå att det betyder ju ingenting. Om du kan sitta och, det har vi pratat om i 10 år, om du kan sitta och, om en 8-åring kan sitta och trycka så här 20 gånger på en artist, det är inte ett engagemang. Det är roligt att trycka på en knapp.
Just det, det är som ett spel.
Precis. Och hur är det i Norge?
I Norge har man en röst per person.
Är det alltså per enhet eller
vad, ja,
är det?
Ja, nej, du måste vara inloggad, så att du måste liksom ha skapat ett konto, och på det kontot har du en röst.
Ja, det vore
spännande att testa det.
Eller SVT, vad, det vad kan inte du? Vara så svårt.
Men det kanske inte är det som kommer hända nästa år.
Nej, jag säger inte att det kommer hända nästa år. Det är precis det jag menar, att att komma bort från den där sifferskiten.
De kan kontakta NRK, det kan inte vara så svårt.
De har nog ganska mycket kontakt redan.
Ja, det förstår jag också. Hej, jämfört med tidigare år har vi inte haft lika många Hall of Fame-pristagare i år, endast 3 stycken. Vad finns det för anledningar till att det har blivit så få och vilka är det som bestämmer vilka pristagarna ska vara? Med vänliga hälsningar, Walter. Och då kan jag säga så här att, att det har varit pendlat mellan 5 och 6 stycken sedan 2021.
Alltså det finns ju ingen bestämd siffra varje år att så här många ska väljas in i Hall of Fame.
Jag tror att det är, finns en siffra.
Ja, men jag tror att den är lite, är det inte typ så 3, är det 3 till 6 då, om det nu?
Ja, det kanske var det då.
Det är inte så att varje år ska 5 nya väljas in.
Nej, men vad vet vi om Hall of Fame-kommittén?
Ja, men Christer Björkman är ju den som leder den, och sen så har kommittén varierat lite genom åren. Men grejen med Hall of Fame när det infördes, det var ju en idé, jag tror att idén kom framförallt från Christer Björkman, och jag tror att hans tanke då var att det här är någonting som vi kan använda oss av för att skapa content, för att skapa och content, gud förlåt, men ha innehåll, ett garanterat innehåll i programmet. Problemet är att efterföljande producenter för programmet har inte tagit tillvara på det eller har inte varit så intresserade av det, vilket har lett till att det blir lite så här, det kommer lite från sidan, men fattar inte varför, man förstår inte. Istället för att man fokuserar på att göra det till en grej, kanske i varje deltävling, att nu har vi också det här, och så gör man det till en mellanakt. Det hade ju kunnat, alltså i mitt tycke förstår jag inte varför produktionen inte har gjort mera av det, för att det skulle ju kunna ge ganska mycket gratis innehåll.
Men jag vill bara säga att nu dubbelkollar jag, 3 till 5 står det varje år.
Ja, men alltså problemet är väl att de från början gjorde någon sån här lavin av invalda.
Just det, första året 2020, ja. Då är det ju
det blev ju redan efter ett år eller 2 år så började ju folk frågar sig, men vem har fan har inte blivit invald? När ska Edvard Bloms gaffel bli invald? Eller den dansande hummen ska bli invald?
Längtar du efter, va?
Ja,
då kommer du vara med och lämna.
Men det är på den nivån. Så jag tycker idén är bra, men man borde ha varit lite mer försiktig, att det ska vara svårare att komma in i Hall of Fame.
Men är det inte det de har gjort nu lite då? Att det
ja, nu faktiskt, ja. Men det är ju lite för sent. Eftersom den använda hållningen här är ju bara, vem har inte varit invald? Och det verkar inte vara så, tröskeln verkar inte vara så hög att bli invald heller. Om man kollar på en sport som inte så många följer, men som amerikansk fotboll till exempel, där finns det också ett Hall of Fame-tänk. Men det är extremt svårt att bli invald i Hall of Fame. Det är det största en spelare kan bli. Då blir du odödlig. Nu säger jag inte att Melodifestivalen ska använda det systemet, det blir för svårt. Men att göra en större grej av det, att det blir en hög tröskel, att det blir liksom så här, hade de gjort att det skulle vara skitsvårt, att det skulle vara en händelse, då hade det funkat bättre. Nu får de hålla på så här.
Men kan det vara så att de har så här, i år skulle vi välja in 10 stycken, så kollar vi om vilka av de här som kan vara med. Eller om det, alltså så här, om de ska hyllas, eller oftast är det någon annan artist, va, som kanske sjunger deras låt.
Det är lite olika. Det har verkligen varit lite olika, men det skulle ju kunna vara en variant, att man liksom ser hur kan vi hylla den här personen eller det här ögonblicket, för det är ju inte bara personer, utan ibland är det låtar, det. Ibland är det er person, ibland är det ett moment. Kriteriet är ju att det inte får vara nytt. Det måste ha gått minst 10 år sedan det här skedde, och att det ska vara någonting som man liksom har pratat om.
Men Tattoo har ju blivit invald.
Ja, de som väljs, nej, men, och där är förutom Eurovision-vinnarna.
Om man är svenska Eurovision-vinnare är automatiskt
invald. Okej, det är så mycket regler. Vill ni veta alla regler, så finns de på Melopedia. Vårt älskade Melopedia. Mm. Där finns allt. Där kan man också kolla vilka som har suttit i juryn i år.
Där hoppas jag att SVT inte sparar in på pengarna till Melopedia nästa år.
Vi klarar oss inte utan det. Nej.
Nej.
Här kommer en ny...
Vi klarar oss ganska bra utan Hall of Fame.
Nej, men jag tycker ändå att det finns en poäng med att man plockar in den där nostalgiska grejen ibland. Och liksom att man,
jag håller med dig, men man ska göra det till en större händelse, och det ska kännas svårare att komma in, och det ska vara relevant. Nu har det blivit hej, kom och hjälp
mig. De förstörde ju redan 2020 när de bjöd in 100 stycken.
Nu, vi går vidare.
Hej, jag undrar hur mycket poäng man kan få totalt i Melodifestivalen och Eurovision. Det känns som att det skiljer sig åt år för år, hälsar Folke.
Ja, i Melodifestivalen kan man få då kan man bara få en typ av poäng. Det är ju det måste jag räkna. 12 från 12 gånger 16 va.
Jag lämnar all räkning till Tobbe.
Ja, men det gör vi alltid.
I Melodifestivalen så är det ju så att vi har 8 tittargrupper och vi har 8 jurygrupper. Och man kan få 12 som max av varje. Det innebär att det är 16 gånger 12 poäng. Det är 192 poäng.
Ja.
I Eurovision, ja, där skiljer det. Och där har systemet också, om man tittar historiskt och långt tillbaka, så har ju röstningssystemet även där sett lite olika ut. Om man kollar i modern tid så har det ju också varit så att man har slagit ihop tittarnas och juryns poäng under perioder, så att man bara har kunnat få som max 12 poäng från varje land. Nu kan du som max få 12 poäng från tittarna och du kan få 12 poäng från jurygrupperna. Det är 35 länder som tävlar i år. Man kan inte få poäng från sitt eget land. Det innebär att man som max skulle kunna få, för även de länder som slås ut i semifinalerna får ju rösta i finalen.
Det är lite gulligt.
Max i år då, så är det ju att man kan få 12 från 34 jurygrupper och 12 från 34
länder.
Länder. Och det innebär ju då att man kan få 816 poäng, räknar jag ut på min miniräkning.
Wow!
Ja, det är mycket. Och så mycket får man ju inte. Men nördarna, som jag inkluderar mig själv i, fast jag inte är så mycket inne i just den här bitarna, men där sitter man ju ofta och spekulerar i hur många poäng man behöver få från juryn för att ha chans på slutsegern och så. Och man kan se att många av mina Eurovision-vänner och bekanta runt om i Europa just håller på med det där. Men man måste ha minst, det måste ha fått in 118 poäng från, eller 180 poäng eller 200 poäng för att sen kunna få det här. Så där kan man nörda ner sig om man är intresserad av statistik.
Ja, om man är intresserad av statistik och bra på att räkna, så kan finalen av Eurovision bli väldigt ospännande. Man vet rätt tidigt vilka som är i alla fall som är chanslösa.
Så skönt då när man är lite dålig på matte, så att man fortfarande blir lite spänning i det hela.
Ja, jag hinner inte, jag chattar ju.
Ja,
men där älskar jag ju, för då har jag ju vänner som gör, alltså så här, ställer upp statistiska beräkningar och låter olika modeller göra 100 sannolikhetsuträkningar. Ja. Och så ser man då, efter ett visst antal jurygrupper, så ser man hur de här kurvorna ändrar sig, och så sitter ju de bredvid mig och Marcus och berättar att nu är det nog klart.
Så
efter ungefär 6 omgångar förra finalen, kanske 7, så visste jag och Tobbe att Kai var chanslösa till segern.
Men det gjorde ingenting. Nej. Vi körde på. Det förstörde inte alls spänningen. Möjligtvis för Stina.
Jag tycker fortfarande att Kai skulle ha vunnit.
Mitt första ögonblick dock är ju när vi var i när det var, vad var det, 2023, när Loreen vann.
I Liverpool.
Och Tobbe säger till mig, det är jättespännande i pressrummet och vi sitter där och Marcus chattar och Tobbe bloggar och du räknar ut att Loreen kommer vinna. Och du så, spring och ställ dig i kön till presskonferensen efteråt. Och jag rusar genom hela pressrummet, för att då ville vi ju vara liksom först. Och Tobbe och Marcus sitter och bloggar och chattar, så de kan ju inte lämna sina datorer. Jag kan ju göra det. Så jag står där med en vakt utanför pressrummet och man hör hur hela pressrummet jublar och skriker.
Där fick du,
och jag står med en vakt, tittar på vakten och försöker lite så.
Ja, vi visste väl vi visste ganska länge innan att
jobbet först. Ja. Jobbet först, det är fokus alltid när vi är ute på jobb.
Ja, det är ju det. Jag förstår ju verkligen. Det var bara så känslan när man stod utanför ensam. För att ni hade räknat ut det här i förväg.
Och för att just den presskonferenshallen låg så konstigt till.
Mm, ja,
så man fick sitta och tycka synd om de finska fansen i ungefär 5 minuter. I alla fall 3.
Okej. Okay. Hej, tack för en superbra podd. Ni är verkligen gummit som håller samman hela kalaset. Ni pratade om förändring i senaste podden. Jag vet inte exakt vilken det hänvisas till, men jag har länge funderat på varför man inte kunde ha en sida på SVT där man kan ladda upp alla låtar som skickas in till slagen och sen låta svenska folket rösta fram sina 12 vinnande bidrag där, direkt. Detta skulle vara genom att endast höra låten när låtarna sen är framtagna för artisterna göra sitt nummer som visas i sändningen, och där röstas vinnaren fram. Riskanalys på det, med vänlig hälsning Agnes.
Jag vet inte, alltså att låtarna skulle framföras utan att man vet vem som är artist.
Man lyssnar, nej, men du hör nog artisten, tror jag att Agnes tänker. Och sen så, men först så röstar vi fram bara genom att höra låtarna. Sen när vi har röstat fram 12 låtar så får de göra en scenshow av det.
Så att man då skulle kunna rösta fram fler kanske icke-kända artister.
Så eller? Kanske det.
Ja, det kanske en del hade sett som positivt, men då kanske vi också hade missat stora stjärnor.
Jag tror inte alls på den idén faktiskt. Det blir för konstruerat.
Men man alltså gillar ju när folk har tokiga idéer.
Ja, men jag tror inte. Det finns massa problem med det.
Väldigt mycket. Bland annat så är det ju så här att många låtar skickas ju in år efter år och har kanske väntat ett par, tre år och sen blir den stora hitten. När man har jobbat om den, kanske bytt artist, kanske producerat om den. Och det skulle det skulle inte hända här. Det här var ju faktiskt så man gjorde i Moldavien. Det var det som gjorde att Anna Book sen diskades. För alla låtar som skickades in till Moldavien laddades upp, publicerades, offentliggjordes där. Och sen så röstades vissa låtar vidare till final. Anna Books moldaviska version som inte var med Anna Book, den kastades ut ur tävlingen. Men då var ju den publicerad. Det här skulle ju innebära att 3000 låtar som skickas in till Melodifestivalen skulle direkt publiceras och därför inte kunna skickas vidare till andra länder om de inte kommer in i Sverige.
Man måste ändra en av tävlingens grundlagar till att börja med, helt enkelt.
Och dessutom så är det ju så här att Melodifestivalen och Eurovision är inte längre en meloditävling. Det är en tävling som bygger på framträdande, artist och låt i symbios. Ja,
Men jag gillar att Agnes tänker stort.
Ja, men det är inte det jag säger. Men hon frågar,
Agnes,
hon ställer,
du hör att det är alldeles för svårt.
Ja. 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 Och jag ville bara säga det om gummi. Vi är snarare kondomen som hindrar att för dålig smak sprids utanför tävlingen.
Men du vet ju att det kan bli kondombrist snart också på grund av att hormussundet är.
Ja, det är inte bra.
Nej, men
man ska använda kondom.
Vi fortsätter.
Nu går vi vidare.
Hej bästa schlagerexperterna. År efter år sitter exakt samma låtskrivare i lite olika konstellationer i dessa soffor. Man tycker att man har hört alla låtar förut. De är så förutsägbara. Varför har man känslan av att det råder någon sorts pakt mellan SVT och Gesson, Jimmy Jansson, Vretov och så vidare? Och att dessa låtskrivare har monopol. För kom igen, aldrig i livet att årets bidrag annars skulle vara de bästa av de två, typ 2000 som skickats in. Sverige är ju kända för sina fantastiska musikproducenter och dessa ovannämnda börjar kännas rejält dassiga. Kan ni ge klarhet i hur urvalet av låtar går till, eller är det hemligt även för er? Har andra låtskrivare egentligen någon chans? Tack för en superbra podd, hälsar Anna.
Ja, det har de ju verkligen. Nu har jag inte koll på siffrorna i år, men det var väldigt många låtskrivare som inte har varit med tidigare. Så det där jobbar ju SVT hela tiden med. Ja, pakt. Jag skulle inte kalla det för pakt. Tobbe har varit inne på det här ganska mycket, för det här är en gammal diskussion. Några av de låtskrivarna som återkommer år efter år efter år, de har ju knäckt nyckeln hur de får in låtar. Så det är ju snarare så att man måste ändra, om man ska få förändring, stor förändring på det, så måste man ändra inriktningen på hur konceptet på låtarna ska vara i tävlingen. Och det tycker jag de jobbar lite grann mer nu än vad de gjorde förut.
Men sen måste man också komma ihåg, det har ju alltid varit så här. Alltså jag menar så här, 80-talet, 90, alltså Lasse Holm, Ingela Pling, sen kom Bobby Ljunggren. Alltså nu har vi, det är ju alltid en grupp, som Marcus säger, som har knäckt koden och som är duktiga låtskrivare och som förstår hur
och sen,
man gör.
En sak till. Det kan vara så att det här är gräddan av de 3000 låtar som skickades in också.
Vet du vad, jag skulle exakt säga samma sak. Det finns... jag funderar på hur jag ska säga det snällt. Men många låtskrivare har ju mycket bättre självförtroende än vad de kanske borde ha. Alltså har du skickat in en låt, alltså försök komma med i Mello i 20 år, så kanske du ska testa något annat. De är väldigt duktiga. Sen är det klart, det finns ju en sån här grej att om du väl är inne i den här bubblan, det handlar ju om nätverk, precis som i många andra yrken. Det är klart att det är lättare att du pratar med andra låtskrivare, du får komma på de här låtskrivarkampen. Är du inne i bubblan så är det lätt att du hakar på. Men
Ja, innan Tobbe börjar, för du måste ju hela tiden leverera som låtskrivare, även om du är en Vretov eller en Gesson eller vad som helst. Alltså de måste leverera varje år. De kan inte bara räkna med att få 6, 7, 3 låtar, 2 låtar. Absolut inte. Så funkar det verkligen inte. Så mycket vet vi i alla fall.
Vi har också gjort ett jättelångt avsnitt av Schlagerkoll special om just det här, du och jag, Tobbe.
Och det var därför jag tänkte att Tobbe får ta sista ordet.
Ja, men jag ville bara få in det där.
Och i det så är det ju så här att de här låtskrivarna jobbar ju heltid med det här. Det här är deras yrke. De går till jobbet måndag till fredag till lördag till söndag 9 till 17 eller om de jobbar 11 till 19, jag vet inte. De senaste 5 åren så har 178 nya låtskrivare, debuterande låtskrivare, haft med en låt i Melodifestivalen. Mm. Av de 178 är det flera som sen har återkommit efter det. Av de 178 är det också många av dem som är de själva artisterna, för att man nu som artist vill vara med och skriva sin låt. Men däremot så är det ju så att man känner igen en Thomas Gesson eller en Anders Wrethov mycket mer än man känner igen än de nya namnen som tillkommer, så man lägger inte märke till det. Och sen nästa grej, igen. Melodifestivalen är inte i huvudsak en meloditävling. Det är ett fokus på artisterna som framför låtarna numera, jämfört med hur det har varit på liksom 70-talet. Och då handlar det om att en artist som vill vara med i Melodifestivalen vill ju då skriva låtar tillsammans med låtskrivare som den känner förstår hur man kommer med i Melodifestivalen. Mm. Så att alla låtskrivare som sitter hemma och plinkar på sina gitarrer eller sina pianon eller så och skickar in låtar utan att ha tänkt igenom vilken artist det är till. Jag är ledsen, men 99,999 gånger av 100 kommer ni inte få med er låt, för att artisten är i fokus.
Ja, och de här låtskrivarna som flitigt återkommer i den här tävlingen är ju också väldigt duktiga på att tänka, ja men den här låten skulle passa till den artisten. Och om den artisten är med, då har vi ju en större chans att få med våran låt. Så det går ju åt det hållet också. Mm. Förstår ni vad jag menar?
Ja, jo, ja. Men det är klart, skulle Sara Larsson få för sig att vilja vara med i Mello och säga att ja, men då vill jag jobba med de här låtskrivarna, ja, då skulle det nog se till att de låtskrivarna jobbar med Sara
Larsson. Jo, det är ju lite så.
Vill man lyssna på det här avsnittet som jag och Tobbe gjorde, så heter det Får vem som helst vara med i Melodifestivalen. Det är 2 timmar och 9 minuter långt.
Varsågod och in och lyssna.
Och jag har lyssnat och det var jätteintressant.
Det var Joy Deb var med som gäst. Det är ju dock bakom betalvägg. Det får man räkna med. Men det kan det vara värt. Mm. Betala några kronor. Nu har vi en fråga till om Melodifestivalen. Hej, fråga. Funderar över Sara Ludvigssons sista plats för andra året i rad. Har det tidigare hänt att en artist kommit sist 2 år i rad? Och i så fall vem och när? Undrar Niklas. Nu har jag skrivit in det här i manus, Tobbe, men kunde du det innan?
Nej, jag hade ingen aning.
Inte jag heller. Jag försökte komma på om det hade skett i modern tid, och det hade det ju.
Det hade det inte, nej.
Nej. Så tack för att du kollade upp det här, Jenny.
Ja,
det
är alltså, Jenny, dra svaret.
Ja, svaret är alltså Östen Warnerbring. Han kom sist både 1962 och 1974. Och så var det också, jag hoppas att jag säger hennes efternamn rätt nu, Mona Grain. Kan det vara så? G-R-A-I-N, 1960 och 1962.
Men då är det inte alltså, åren efter varandra. Så att då är ju då ändå Saga Ludvigsson den enda som har hamnat sist 2 år i rad.
Ja. Och dessutom så kom ju då Östen Warnerbring och Mona Grain sist båda 1962. Så det var en delad sista plats,
ja,
dessutom.
Och jag tror att det kan det ha varit att de körde en duett. Eller kan det var olika, det var konstiga typer av omgångar på den tiden. Och det fanns ju typ inga sista platser under hela 80- och 90-talet. För då var det ju omgångar. Man gick vidare, 5 bidrag gick vidare. Just så det.
Men, lite oförtjänt tycker jag. Så det låter så hemskt när man säger så. Jag tycker Saga är jätteduktig.
Men jag tycker det är också lite märkligt. Alltså det är det här som man gör att man aldrig riktigt förstår den här tävlingen. Att Saga kan vara så stark i en deltävling. Och sen när det kommer till final så, nej. Det här tror vi inte alls på. Det är att tittarna tror inte att hon kan lyckas i Eurovision. Det måste vara förklaringen.
Och sen så måste vi, precis som Stina säger, Saga gick direkt i final. Nej, jo, gick hon direkt i final?
Ja,
det gjorde hon. Hon gick direkt i final. Hon kom ju inte sist. Hon kom ju 12 av 30 låtar.
Ja, jo, men ändå sist i final. Ja. Jag tycker fortfarande det är fascinerande.
Också, håller med.
Och dessutom att vi sitter inför finalen också, så är det många av oss som det bara, ja men sist blir, alltså vi visste redan innan, ja men det blir väl Saga. Det är väldigt konstigt liksom, på något sätt.
Ja.
Det är en märklig grej.
Det här är Schlagerkoll du lyssnar på, och nu så ska vi ta oss an frågor om Eurovision som står för dörren. För oss som lever i veckor så går Eurovision av stapeln vecka 20 i år. Då reser Felicia med sitt team till Wien för att utmana favorittippade Finland. Men om vad vi tycker om alla låtar som tävlar 2026, det får du höra i kommande avsnitt.
Visst är det bara skolelever och föräldrar som lever i veckor, va? vi andra som varken går i skolan eller är föräldrar har väl ingen aning om vilken vecka som är vilken.
Det är en absolut korrekt spaning.
Tack.
100%. Jag tror att folk också kanske under semester lever lite i veckor och vet att jag ska ta vecka 32 till
33.
Nej, det vet man bara om man har barn som går i skolan.
Jag vet att jag har sista veckan i juli och de tre första i augusti.
Ja, jag har barn i förskolan. Jag lever på datum fortfarande.
Ja. Okej. Här kommer första frågan. Hej, är ni glada att Irland missar så att vi har chans att äntligen gå om? Hälsningar Johanna Logan.
Ja.
Ja, men alltså Irland har ju inte haft en chans de senaste liksom sen 90 när de vann senast.
Bambi Thug.
Jo, fast Bambi Thug var ändå inte uppe och slogs om den absoluta toppen.
Hon var inte segertippad.
Och i det så är det ju jättetråkigt att Irland som har 7 segrar och har liksom Eurovision royalty inte är med och tävlar. Sverige kommer att gå om Irland oavsett om de är med i Eurovision eller inte, säger jag lite kaxigt.
Okej, det kommer hända. Hur mycket mindre pengar har EBU att lägga på Eurovision när till exempel Spanien är borta, undrar Linnea?
Det finns inga exakta siffror här. Det EBU har sagt är att de inte ekonomiskt har några problem att arrangera Eurovision 2026. Men i förlängningen så att Spanien och Nederländerna är borta, om de fortsätter att inte tävla de kommande åren, så kommer det påverka ekonomin. För att man betalar lite, alltså avgiften för att vara med i Eurovision är lite baserad på hur många tittare man har och hur många invånare man har och sådär. Och efter Big Five så är Nederländerna liksom, det skulle vara det sjätte landet där. Så 2 stora länder som har bidragit med mycket pengar drar sig ur. Det kommer att successivt att påverka Eurovision-produktionen, inte 2026.
Men Tobbe, kan inte du, vill du inte dra din spaning som du hade häromdagen?
Och vilken var det?
Hotellen.
Jättebra.
Alltså, jättebra. Det sjuka är så här att allt det här hade vi bara kunnat haft med.
Ja, men
ställa ha med den i Tobbe.
Alltså, jag har aldrig sett dem så upphetsad.
Det ska bli väldigt intressant att se hur Wien som stad utvärderar årets Eurovision. För det finns så mycket lediga hotellrum. Jag har alltså sänkt Aftonbladets hotellkostnader. Jag har i princip halverat vår kostnad genom att boka om våra hotell nu. Och i vanliga fall så brukar hotellen vara väldigt snabbt utsålda och det brukar vara svårt att hitta boende. Och det gissar jag. Det här är ren spekulation nu, men Spanien och Nederländerna, det är 2 länder som inte bara har mycket invånare och mycket tittare av Eurovision, de har också väldigt stora fangrupper, speciellt Spanien men även Nederländerna. Jag tror att de inte är med och tävlar i år, tillsammans med världsläget och oviljan att resa och liksom att man har det lite ekonomiskt svårare, det är mycket färre som kommer vara på plats i år. Det ska bli jätteintressant att se om det faktiskt påverkar liksom hur Wien bedömer att de liksom har gått runt eller förlorat pengar på det här.
Men vet vi hur det har gått med biljettförsäljningen då till?
Ja, men biljettförsäljningen till de stora liksom till sändningarna, det går som vanligt. Därför att det är ju ganska små arenor. Det är inte så många biljetter som säljs. Jag kan inte säga exakt, men det är inte mer än 8000 max till en sändning skulle jag säga. Och det säljer man ut. Men väldigt mycket fans åker ju utan att gå på själva showen. Man åker för festerna, för stämningen, för att besöka landet. Och det känns som att det kommer bli färre. Det ska bli väldigt intressant att se när vi kommer dit.
Men jag tror att din spaning är väldigt bra, för att det är, alltså, är man på plats på Eurovision och går runt överallt, så märker man att det är ju, vart den är så har det alltid varit jättemycket spanska fans. Mm. Och det är klart, försvinner de så försvinner mycket av intäkterna och hotellbokningar och allt det där.
Ja, Nederländerna har varit många också. Mm.
Nej, men på riktigt så skrev jag till nöjeschefen att jag har aldrig varit med om maken. Jag bokar om igen nu. Ska jag låsa priserna här? För då sparar vi ytterligare. Alltså, Jag hoppas att de pengarna landar på mitt lönekonto istället.
Ja, vi får väl se hur det går med det. Hej Schlagerkoll, vilka är ert favoritland eller era favoritländer i Eurovision? Alltså vilket eller vilka som ni tycker har bästa låtarna, scenframträdarna och artisterna? Vänliga hälsningar från Cecilia. Har du förberett dig nu, Marcus? Har du kollat?
Alltså det var ju Ukraina. Men eftersom inte de levererar lika bra längre så har jag inget favoritland.
Nej.
Som jag kan säga på rak arm. Det är lite olika varje år tycker jag.
Ja. Jag hade också Ukraina bland annat. Men jag har också Moldavien såklart. Epic Sax Guy forever.
Ja, just det.
Men jag är ju också...
du är mer inne på den här clown-koefficienten.
Ja, och Finland har ju också seglat upp tycker jag. Men också, jag brukar ju också alltid gilla Frankrike av någon konstig anledning. Förutom den där snubben som stod 10 meter från micken och höll på att sjunga. Men jag måste också säga att jag älskar allt som har en flöjt med. Allt med flöjt, då blir jag glad. Oj, nu kommer det en flöjt! Åh, flöjt!
Och vilka länder har flöjt ofta då?
Moldavien har haft flöjt.
Moldavien. Ukraina har flöjt.
Och sen så en favorit genom alla tider, Lanne Moje från Serbien. Där är det också flöjt.
Det är en bra låt.
Jag vet.
Ja, den gillar Tobbe också. Kan jag vet.
Så att flöjt. Då blir man glad. När det blir någonting liksom som inte är generiskt pop utan att liksom, det speglar Eurovision.
Ja, det är också det. Det är synd att det inte tillverkas lika så här, klassiska balkanballader längre.
Exakt. Det är de enda balladerna vi vill höra. Mm. Stina, vad har du för favoritland?
Men jag håller med dig om att Finland har seglat upp som en favorit senaste åren. Men jag har ju alltid varit, alltså om man ska se på det långa perspektivet, har jag alltid varit väldigt svag för Grekland. Det började med Sakis Rovas.
Ja.
Fortsatte med Anna Vissi, Elena Paparizzo. Oh, jag gillar de här grekiska tonerna, de här lite
ryckabaxlarna. Folkliga liksom, från deras länder. Det gillar man ju.
Älskar Grekland.
Ferto.
Tobbe bara, tyst.
Ferto i år.
Ja, nu ska vi höra Tobbe.
Ja, men du satte ju som krav att vi skulle ta det från modern tid här. För annars, ja, men så här, på 80-90-talet var jag väldigt förtjust i Nederländerna. Men nu, under 2000-talet och 10-talet var Ukraina verkligen absolut med bland mina favoritländer. Men jag skulle nog ändå säga att oftare så har det varit Spanien. Och där har jag ju så här, låtar som Nebulosas Zorra 2024, men också en låt som var under pandemin, Blas Cantor sjöng Universo, och det är bara jag i hela Eurovision-världen som någonsin har tyckt om den här låten, jag lovar. Och så skyllde alla på att jag tyckte att han var snygg, men så kom man ju tillbaka året efter med en
skitdålig, så ytlig är inte du.
Med en skitdålig låt, och då tyckte jag inte alls om det. Och sen så när det är så här länder, ja men Finland absolut, men där är ju jag som alltid säger att jag inte tittar på andra länders uttagningar, jo det gör jag ju, och där har jag ofta låtat mina spellistor som kommer från den finska uttagningen men som inte vunnit.
Så. Jag lyssnar faktiskt mycket på Danmarks Sissel som var med, som inte gick vidare.
Aha.
I år, men bra, då har vi ju svarat på lite av den frågan, då går vi vidare. Hej, älskar er podd jättemycket och allt det där man säger. Vad fint.
Jag älskar att jättemånga av våra lyssnare, de har insett att Jenny tar med mejl om man kommer med massa beröm i början.
Men jag försöker ju tvätta bort det ibland. Här kommer två frågor. Varför är semifinalerna i Eurovision på tisdag och torsdag? Jag tror att fler skulle kolla på dem om det skulle vara på lördagar som det är i Mello, då man inte behöver vakna för tidigt nästa dag för att gå till skolan eller jobbet. Ska vi börja svara på den frågan?
Tre veckors Eurovision.
Vilken dröm!
Oj, oj, oj.
Inte för ekonomin.
Inte för EBU.
Och inte för de medverkande länderna. Alltså,
Jesus.
De medverkande länderna är redan på plats i över 2 veckor för att repetera och sen är det genreposändningar. Det kostar, för man får ha max 20 personer i delegationen. Många av de mindre länderna med lägre budgetar försöker pressa ner för att ha så få personer i delegationen som möjligt. Men även om man liksom lyckas hitta boenden där man hyr lägenheter på något sätt i andra hand, så det blir sådana enorma kostnader. Så att om det skulle sträcka ut sig till att pågå i liksom...
En månad eller?
Ja, precis. Alltså, tv-bolag skulle gå i konkurs.
Men fotbolls-VM funkar ju under en månad.
Det är en
månad.
Liten annan...
Tycker du att det är en annan budget?
en annan budget på det.
Ja, ja. Okej. Okay. I alla fall Ida som har skickat in. Ida, du hör, det blir alldeles för dyrt. Här kommer Idas andra fråga. Kan det finnas en chans att Israel inte tar sig vidare till final i och med att jurygrupperna som tidigare år gett Israel ganska låga poäng återvänder till semifinalerna? Kramar från Ida.
Alltså jag förstår att frågan kommer, men det är fortfarande folket som har halva makten och det kommer räcka för att ta Israel vidare. Och dessutom så ska man inte glömma att Israel de senaste åren har skickat bra och starka bidrag. De kommer inte bli av med röster från folket för att de är dåliga eller har en dålig låt. Det är en stark låt. Folket har fortfarande halva makten. Israel kommer att ta sig vidare. Men jag förstår att frågan kommer.
Dessutom är det ju bara... Det är 15 respektive 16 låtar som tävlar i semifinalerna och 10 av dem ska gå till final. Det behöver vara en ganska dålig låt för att inte ta sig vidare. Israel har inte en ganska dålig låt. De har en väldigt bra låt i år.
Ja, nej, det gör det gruppen. De kommer få jurypoäng också, tror jag. Alltså det är... Israel är klara i final.
Mm, det kommer komma fler frågor om Israel om en liten stund, men vi bryter mellan med den här. Senare slagerkoll, det har nyligen kommit ut att Eurovision Asia, alltså Eurovision Song Contest där borta, kommer hända. 10 länder kommer vara med och tävla och 9 av dem kommer ha sina egna uttagningar. Det har planerats sedan 2016 och EBU är involverade. Tror ni att länder från Eurovision kommer lämna oss och tävla där? Tror ni att det kommer fungera? Jag vill veta snarast! Vänliga hälsningar från Daniel. Jag måste också bara säga till vissa av våra kära lyssnare som mejlar in att vi har lite andra jobb också, så att vi hinner inte alltid svara snarast. Men, fire away Tobbe, vad tror du? Är det Eurovision Asia samma som American Song Contest?
Ja, men det här ska bli kul, för att till skillnad från American Song Contest så är det ju liksom tv-bolagen i de olika länderna som kommer ha egna uttagningar, precis som Daniel skriver, och ta fram en vinnare som ska tävla. Det skulle kunna hända att till exempel Azerbaijan, Armenien,
Georgien,
tack så mycket, Moldavien ställer upp där också. Tveksamt just nu om de skulle lämna Eurovision, för Eurovision ger ett avtryck i Europa. Och då kanske man vill vara med i båda länderna. Eller båda tävlingarna.
För det var det jag hade som fråga lite. Att hade man, finns det någon regel kring det än? Får man vara med i båda tävlingarna eller måste man i så fall välja en?
Inte sett något om det. Och det där kan ju också vara en sån här... liksom, får man tävla med samma låt i båda eller inte? När det fanns en rysk eller polsk eller tjeck version av Eurovision som hette Intervision på 60- och 70-talet, då hände det att man tävlade med samma låt, om jag inte minns fel, jag kanske, men det, ja, nej, jag kanske minns fel här. Finland hade en uttagning där de skickade en låt till Eurovision och en annan låt till Intervision, vet jag i alla fall. Så
jag vet inte, idén, jag tror idén är otäckare än så. Jag vet att för länge sedan pratades och gnuggades om att Eurovisions koncept skulle bli globalt. Och det här är väl ett viktigt steg. Alltså alla vill ju ha, den ekonomiska kraften finns ju i Asien och framförallt i Östasien. Jag tror inte att det kommer bli någon sån här sammanblandning av vårt Eurovision, om jag säger så, och det asiatiska Eurovision. Men däremot så på lång sikt så tror jag att det är vissa pampar som vill se ett VM helt enkelt. Att det är uttagningar på olika kontinenter och sen så en stor final någonstans. Alltså det är så kan det kanske bli framtiden. Hur det ska gå ihop vet jag inte, men snarare så än att vi börjar liksom så här mickla mellan.
Världsläget kanske skulle behöva den här trevliga tävlingen. Alltså på riktigt, alltså så här, ja. Eftersom med tanke på att Eurovision skapades för att liksom få länder att komma närmare varandra.
Ja, visst. Jag ser ingenting emot att vi har ett VM i det här med, som är så HBTQI-inriktat eller som Eurovision är. Men det tar något tag innan det händer.
Det har ju arbetats på att få till en Eurovision i Sydamerika. Kanada var på gång under en period att utveckla någon egen variant. Så att det har ju funnits idéer lite överallt. Och sen så såg vi ju också i höstas, var det va, att Rysslands propagandamaskin drog igång sitt Intervision igen under helt andra förutsättningar än det frigörande Eurovision som var, Intervision som var på 60- och 70-talet, men som istället var en propagandamaskin för Putin för att visa att vi är inte isolerade, och så bjöd de in massa konstiga länder.
Mm. Men om man går tillbaka till Daniels fråga om det här, om han tror att europeiska länder och Eurovision-länder kommer lämna för...
Tycker du att vi avvek?
Vad menar du nu?
Tack Stina för att du håller koll.
Ja, nej, men för det jag tänkte var, jag tror lite att det kan vara American Song Contest blev ju inte den succé man hade hoppats på, och jag tror att det kan också avskräcka lite i början från att vara med, alltså testa det här igen, om man skulle vilja lämna succén Eurovision för den asiatiska versionen. Men samtidigt får man ju också komma ihåg att alltså den asiatiska marknaden för musik är ju alltså så enorm. Om du får en hit där i den tävlingen, så kan du ju bli gigantisk. Alltså du kan verkligen slå igenom som artist, och det tror jag kan locka, men jag tror också att folk kanske vill vänta och se lite, blir det en flipp eller flopp?
Blir det en flipp, så kommer den kommer nog stjäla många av våra låtskrivare.
Ja, men det tror jag, för ja, det... de summorna man kan dra in på att få en succé där.
Absolut. När är det tänkt att det här ska gå av stapeln? 2027 eller?
Nej, höst va?
Jaha, vad spännande. Det kanske blir Schlagerkoll special extra Asia edition.
Lördagen...
Vi sänder från Peking.
Ja.
Lördagen 14 november i Bangkok. Så att jag tänker att vi
kan... Har du bokat hotell?
Ja. Oh ja, de skickar oss alla fyra. Vi ska vara där i 3 veckor för att bevaka den här tävlingen. Och jag vaknade svettig. Så nej, det blev inte så.
Okej.
De som är med och tävlar: Thailand, Sydkorea, Filippinerna, Vietnam, Malaysia, Kambodja, Laos, Bangladesh, Bhutan och Nepal.
Oh, spännande.
Ja.
Vi får se hur det blir. Vi håller koll i november, helt enkelt. Hej underbara Schlagerkoll, och ja, här är ännu en fråga kring Israels medverkan i tävlingen. Men en som jag inte tror att ni har tagit upp. Det handlar om huruvida Eurovisions sponsorer, såsom huvudsponsorn Moroccan Oil, vilket är ett israeliskt bolag, har att säga till om i frågan om landets vara eller inte vara i tävlingen. Och i så fall handlar allt egentligen om pengar. Jag är djupt besviken på EBU, och därför blir det bojkott av programmet i år i hopp om låga tittarsiffror. Schlagerkoll däremot kan man bara inte bojkotta. Besvikna men sjungande hälsningar från Oscar i Hör Heja Lettland, skriver han också. Vem vill ta sig an?
Ja, nej, alltså jag vet faktiskt inte hur mycket den sponsorn har att säga till. Det är ju TV-bolagens tävling där. Så det är ju där beslutsfattandet tas i EBU, i deras styrelsekommitté.
Det är klart att inom situationstecken allt handlar om pengar. Alltså om det inte fanns några pengar så skulle man inte kunna producera Eurovision. Och det är viktigt för tävlingen att ha en huvudsponsor som går in med pengar långsiktigt. Men i det här fallet så, alltså jag har väldigt svårt att se att EBU skulle skriva ett kontrakt med en huvudsponsor där huvudsponsorn har möjlighet att påverka vilka länder som är med i tävlingen. Jag kan liksom inte se att det är så man gör. Coca-Cola, när de sponsrar liksom OS, det är klart att de har en hel del att säga till om hur deras märke lyfts fram, och om Coca-Cola skulle anse att OS drar deras varumärke i smutsen, då skulle Coca-Cola kunna dra sig ur. Och sådana avtal finns säkert här, att om Moroccan Oil skulle liksom anse att om EBU skulle gå ut och säga att Moroccan Oil är fula och värdelösa och ett uruselt märke, ja men då skulle de kunna dra sig ur och säkert få skadestånd för det.
Det var en liten chock.
Jo men det är klart, men jag vill liksom försöka måla upp, men att man skulle ha makten att påverka vilka länder som är med och tävlar eller inte. Mycket osannolikt.
Ja, och jag tror ju att någonstans hade det varit så att Moroccan Oil hade pressat EBU och sagt att om inte ni har med Israel så kommer vi dras ur, så känns det som att det vid det här laget efter så många år hade läckt någonstans. Någonstans hade liksom medier skrivit om det. Men det är såklart att det blir väldigt mycket teorier om okej, här är ett företag som går in med alltså miljontals euro varje år, och som Tobbe säger, pengar betyder väldigt mycket i sådana här sammanhang. Men... ja, jag vet inte. Jag tror att det hade framkommit. Men sen vet man ju inte, hade det varit så att de hade beslutat att Israel inte får vara med, ja då vi vet ju inte om Arcon Oil hade dragit sig ur eller
nej,
inte.
Så kan det överge att huvudsponsorn hade tvingats att bytas om de fimpade i Israel.
Mm, jag funderar, det blir spännande sen att se om vi får några siffror på tittarsiffror. Om det kommer vara någon större bojkott av det och liksom hur det ser ut från de spanska tittarsiffrorna till exempel, eller Nederländerna och sådär.
Ja, men det man kan räkna med där, det är ju att spansk tv kommer inte sända. I Nederländerna kommer ett annat bolag, inte Avrotros, att sända, men det ingår lite i deras avtal att det måste sändas, tror jag. Och jag är lite osäker på hur det är på Irland, Slovenien och Island nu. Men givetvis kommer det att påverka totalsiffran. Men totalsiffran som EBU går ut med är ju bara bluff och båg ändå. Därför att den siffran inkluderar... Jo, men så är det. Därför att totalsiffran EBU går ut med är så här många har sett 30 sekunder av semi-1, semi-2 eller finalen. Men det kan vara samma person som har sett 30 sekunder av alla tre. Och då räknas den tre gånger. Man ska ta det med en nypa salt. Däremot tror jag inte att vi kommer se... Alltså ser man ett tapp i de svenska tittarsiffrorna, då ska det nog snarast jämföras med att Kai förra året var en stor favorit, medan Felicia inte är en lika stor favorit. Och jag tror inte att det liksom kommer kunna hänvisas till någon form av bojkott runt om i Europa.
Hej, vilka artister hade ni velat se i Eurovision igen? Jag hade gärna sett Sam Ryder eller Jade Evan från Storbritannien, hälsar Fredrik.
Sam Ryder, jättebra namn. Jag älskar honom.
Ja, det är väl inte omöjligt att han kommer tillbaka.
Men ska vi tänka liksom rimligt nu, eller får vi säga
Celine
Dion och ABBA?
Ja, varsågod, säg
Celine Dion. Ja, då säger Celine Dion och ABBA.
Men om du tänker rimligt då?
Om du tänker rimligt.
Sakis Rovas.
Ja. Han börjar bli lite gammal, va?
Ja, men han kan ju uppträda i rollstol.
Ja, men jag är ju lite inne på typ Eleni Foeira eller Chanel. Skulle vara häftigt. Hörrni.
Ja.
Jedward i snart 40 år gamla, eller hur
nej,
är.
Nej.
Det skulle jag tycka var jättekul.
Now it ricks. Där sätter jag ner foten.
Jag såg Jedward på Euroclub i Basel. Det räckte. Men de hade ju kunnat göra en mellanakt.
Jag kommer inte på någon.
Va?
Vad dåligt av mig.
Nej, men vad heter hon?
Säg Celine Dion och ABBA.
Nej, men de går ju inte att uttala. Nu har jag glömt namnet på. Tjum-gruppen.
Ja, men vet du vad? De var ju även med året innan.
Ja, men de kan vara med igen, tycker
men,
jag.
Men den låten var inte lika bra. De måste ju komma med något. Hur ska de kunna toppa Tjum?
Gruppen heter ju Go A.
Ja, Go A är det så man säger. Ja, okay.
Och sångerskan i den var faktiskt med i Vidbir. Den ukrainska uttagningen som jag tror heter Vidbry
i år
och blev lite omtalad, men det var inte hon som vann där. Så hon har ju liksom visat ett intresse för det i alla fall.
Jaha, ja.
Vi får se. Ja, eller så kan han som sjöng Lanne Moje få komma. Han är nog gammal nu.
Jag kom på vem jag skulle vilja se igen. Det är Loboda. Så heter hon numera. Svetlana Loboda var med och tävlade för Ukraina i Ryssland 2009.
Jag kan säga att jag och min son igår satt och kollade igenom alla Ukrainas bidrag från 2003 fram till...
Ja, som man gör. Alexander Rybak hade ju chans att göra comeback, men det blev
en tredje gång.
Ja, ja. Nej, okay. Vi har lite blandade åsikter helt enkelt.
Jo, vad heter de där? Från Norge med den här jojken. Tittarnas favorit i Israel. Vad heter de?
Jag vet inte vilka jag menar.
Men vad heter de? Jag hittar på numret från Norge.
De har ju också försökt vara med så många gånger. De har ju varit med en gång till.
Alltså, ja. Nej.
Var de med 2019 menar du?
Nej, ja. Eller va?
Nej.
Finns de... Ylvis längre?
Skulle inte de vara med och
tävla? Keino.
Ja, Keino!
Och din fråga om Ylvis, Marcus... Ylvis skulle ju ha varit med i den norska uttagningen.
Ja, just det.
Med låten som skulle liksom ha vunnit allting, men hoppade ju av.
Piggy och Israel, va?
Ja, det var deras motivering.
Vunnit allting?
Ja, jag tror att den skulle ha kunnat... Jag har faktiskt
den hade hört, både flöjt och fiol.
Jag har hört låten.
Han har hört låten.
Jag har hört.
De måste släppa den.
De har flöjt, fiol och gula vargar.
De ska absolut inte släppa låten. De ska givetvis ställa upp i den norska uttagningen nästa år. Och så får de vinna Eurovision nästa år.
Men vadå, tänk om, då är Israel väl med alla år.
Det spelar väl ingen roll. Då kan de ju bara bita det sura äpplet och gå in och vinna istället. Det är det som är hela grejen.
Jaha, okej.
Nu blev jag arg.
Var det Ylvis som gjorde det arg?
Han blev arg på mig nu.
Nej, det blir... Ylvis blev arg på.
Hej! Antalet jurymedlemmar har ju utökats från 5 till 7 per land i Eurovision. Min spontana tanke är att det borde leda till mer mainstreamade resultat. Alltså mindre spretighet mellan länderna. Hur tror ni att det påverkar slutresultatet? Blir det färre skrällar? Vilka länder tror ni gynnas mest av en större jury i år? Se fram och höra vad ni tycker. Heja Felicia och Linda Lampenius! Hälsa Daniel.
Ja, alltså ja, det här tycker jag faktiskt är ärligt talat är svårt. Jag vet inte om 2 personer till i de här jurygrupperna kommer påverka resultatet, juryresultatet speciellt mycket. Det blir intressant att se om det blir något, och det kan man veta först efter det är färdigt, efter finalen, om det här nya röstsystemet med färre röster hos tittarna kommer göra något utslag någonstans. Men jag tycker det är skitsvårt att bedöma det på förhand.
Men rätta mig om jag fel nu, men är det inte så att också är det 2 medlemmar som ska vara lite yngre? Och det tänker jag snarare skulle kunna påverka resultatet. Att, alltså,
ja, men, hur menar du yngre?
Minst två i varje jurygrupp måste vara mellan 18 och 25.
Okej.
Okay. Och det tänker jag faktiskt kan påverka.
Ja, och det är möjligt.
Och det tror ju jag är EBUs avsikt med det. Men om jag inte minns fel så har jag för mig att Anders Ringqvist i podden Slagerfesten har kollat lite på, eller om han har låtit någon annan kolla på, eller om sådär. Kanske var det sajten ESI Insight faktiskt som har kollat på vad man vet om tidigare jurygrupper, tidigare jurymedlemmar, och om det har skilt sig mycket beroende på vilken ålder man har varit. För det har ju varit yngre med förut också, men inte så tydligt uttalat. Och det verkar inte som att det har skilt så mycket tidigare. Utan att det har inte spelat så stor roll om man har varit yngre eller äldre vilka låtar man har röstat på. Det har varit ganska jämnt där.
Ja.
Men det är klart att syftet är att EBU vill att det här ska påverka. Att yngre känner att de har en specifik påverkan. För Eurovision är ju precis som alla andra, jagar de yngre tittarna.
Ja. För att de ska överleva i längden.
Ja.
Yes! Hej kära podden, visst är det så att alla deltagare i Melodifestivalen skriver på ett kontrakt där de förbinder sig att åka till Eurovision i händelse av vinst. Hur svårt är det att ta sig ur ett sådant kontrakt? Finns det klausuler vid sjukdom till exempel? Kan man avstå segern till förmån för 2:an? Och från SVTs sida, om vinnaren visar sig vara kontroversiell eller på något annat sätt blir ett problem, kan SVT byta ut artisten innan Eurovision? Tacksam om ni kan prata om detta så att vi vet vad som gäller. Hälsningar, Kristina. Men ja, de har väl ändå liksom, ställer man upp i Melodifestivalen så förbinder man sig till att representera Sverige i Eurovision.
Det stämmer. Det står i liksom reglerna för Melodifestivalen. Och det här är ju sådär, om man blir sjuk, om man blir liksom riktigt, riktigt sjuk, nej men då måste man hitta en lösning. Men SVT har inte i modern tid valt att, alltså det finns absolut ingenting skrivet om att man skickar 2:an istället eller så. Utan jag tror att en sån lösning får man ta om det händer. Skulle den svenska vinnaren visa sig liksom åtalas för mord, alltså förstår ni, jag försöker hitta den extrema, eller är med i en liksom i en bilolycka, alltså någonting sånt. Ett exempel som jag tänker på, det är Island 2011. Dagar för, och nu var jag tvungen att googla fram det här, för det här har jag inte
gjorde
huvudet,
du rätt i.
Ja, i Eurovision då tävlade ett band som hette Johnny's Friends, och det var ett band som hade bildats av bandmedlemmar och vänner till artisten Johnny Brink, som bara dagar före den isländska uttagningen dog. Så där var det liksom, det var inte att något hände mellan isländska uttagningen och Eurovision. Vi har ett annat exempel från Ukraina. 2019 så vann artisten Marov Vidvir uttagningen. Det var en jättebra låt. Men det här var ju då innan den fullskaliga invasionen, och det ukrainska tv-bolaget krävde att vinnaren skulle skriva under ett avtal som gjorde att hon inte hade möjlighet att framträda i Ryssland. Och för ukrainska artister på den här tiden så var ju Ryssland den stora marknaden. Det var där man hade en karriär och många av sina fans. Även fast Ryssland hade invaderat Krim. Så hon vägrade att skriva under det här avtalet, och då valde man i Ukraina att vända sig till tvåan i tävlingen och sen till trean i tävlingen. Men när då backade de upp Marov som hade vunnit. Så då valde faktiskt Ukraina att hoppa av tävlingen.
Just det, så var det.
Så att vad som skulle hända i Sverige om någonting liknande, jag tror att det skulle få tas där och då. Men att backa ur avtalet för att man känner att man inte har lust, Det är väldigt svårt. Nej.
Hörrni, vi är i stort sett klara nu för den här gången. Jag hoppas att alla läsare och lyssnare har fått svar på sina frågor. Men vi ska avsluta med en fråga som också kommer gå till Stina. Hur står sig finsk fiol mot norsk fiol, undrar Felix.
Well, eftersom jag är fiolexpert,
yeah.
Efter att ha spelat fiol i en månad, så säger jag att om det är någon som kan fiol nu, så får ni ta det här med nypa salt. Jag säger att nej, men det finns väl ändå ingen som kan slå Linda Lampenius. Hon är ju en av de bästa violinisterna vi har. Ja, det är finska fiolen som vinner.
Och här skulle jag ju säga att Alexander Rybak är ju magisk. Man får inte glömma bort hur duktig musiker han är. Så jag skulle säga att Linda har lika stor chans att bli Eurovisions stora fiolstjärna som Alexander Rybak hade 2009.
Men då skulle du säga, är inte Alexander Rybak mer av en entertainer? Ja. Han är lite mer, medan ja. Linda kanske är mer den här skolade violinisten.
Jag
tror också en entertainer såklart. Men jag menar, tittar man på dem så tror min... Min take är att Linda är bättre på
fiol. Vi är ute på stråkens minfält här, känner jag. Båda är riktigt duktiga skolade musiker, så är det ju.
Ja.
Sen ska vi komma ihåg inför i år att Alexander Rybak hade redan vunnit innan tävlingen började. Det har inte det finska bidraget i år. Så klart är det inte. Men Alexander Rybak var ett helt annat fenomen.
När jag var i fiolaffären då...
När
jag var i fiolaffären.
Ja.
För jag skulle fixa vinden. Jag skulle fixa nya stråkar.
Var det akkurat eller huvudpaper?
Nej, det var huvudpaper. Ja. Då sa de faktiskt som jobbade i fiolaffären att förra gången 2009 när Alexander Rybak vann, då blev det en lite fiolexplosion. Då märkte de det i affären att det kom fler och fler folk som skulle köpa fioler och lära sig. Så att de hoppades ju att Finland skulle vinna nu. Så att det skulle bli en fiolexplosion igen.
Gillar också att det är fler människor som jobbar kvar på samma ställe, precis som vi har gjort i 20 år. Ja.
Och varken 2009 eller 2026 så spelas fiolen live. Den spelas ju live, för både Alexander Rybak och Linda Lampenius spelar ju på riktigt. Men det är inte det ljudet som går ut. Linda har ju bett om, och man har skickat in en förfrågan till EBU om att få framföra instrumentet live på scenen. Men det... Kan inte tänka mig att de kommer få okej på det, för att sådana frågor har kommit många gånger tidigare och det brukar bli nej.
Fördelen med det är ju att hon kan ju dra sönder stråken ordentligt. Alltså hon kan ju bara kötta på som hon gjorde i det finska uttagen. Det var ju inte ett helt hår i den där stråken innan de var färdiga. Liksom.
Hon skrattade ganska mycket, för den fiolen var ju köpt på typ den finska blocket. och hon bara så här, jag tyckte så synd om dem som satt i publiken och hörde hur illa det lät, för det var ju ingen bra fiol. Och jag tänker att ingen där tyckte att det lät illa, men i Lindas huvud så för hennes liksom mångmiljon fiol som är en klassisk 200-åring, den låter så.
Har hon en sån där Stratovarius? Eller?
Nej, det är ett annat märke, men okay. jag kan ta reda
men,
på det.
Men den har hon inte med sig till Eurovision, eller?
Ja, det hoppas jag verkligen.
Heter det inte Stradivarius?
Stradivarius.
Men kära fiolexperter, ni får gärna höra av er. Nu går Stina.
Hon ska hämta sin fiol.
Linda har inte en Stradivarius, men hon har Stradivarius. Hon har någon annan. Jag har skrivit det här i en artikel.
Jag kommer inte heller ihåg det. Fråga
ChatGPT. Vilken fiol har Linda Lampenius förutom den som är från blocket?
Jo, hon har en Gagliano som är från 1781. Och den här är ju alltså, jag kan mycket väl tänka mig att hon har den med sig, för det är hennes bebis. Det är liksom hennes tredje barn, hon har ju två döttrar.
Extremt försäkrad måste den vara.
Det är den, men hon övar ju på den varje dag. Så jag kan inte tänka mig att hon skulle befinna sig.
Men det gör ju sådana där musiker. Det är ju samma sak som du spelar en symfoniorkester. De går ju till jobbet på morgonen.
Ja,
de sitter ju bara och gnider.
Alltså. Nej men och i det. Men
alltså, förlåt, men
du... jo men hon kommer ju inte lämna den fiolen i Stockholm i 2 veckor när hon ska vara i Wien, utan den kommer vara med henne där och den kommer hon liksom jobba på varje dag skulle jag gissa. Och sen så men behöver
då,
den låsas.
Då måste man göra specialbagage.
Ja,
men hon springer där. När spelar vi in nästa avsnitt? Det kan vi ändå
nästa
kolla.
Nästa vecka.
Nästa, ja, det förstår jag.
Det är den 7 maj. Hör ni alla nu? Nu kommer det. Tobbe filmar också. Ois visampi
häipute. Jag trodde att du började spela Blinka lilla stjärna. Det
ja,
var det.
Men det, ja, början låter lite som om man gör så här. Hörde ni att det var början på Blinka lilla stjärna?
Ja.
Vad ska absolut, 100%.
Ska du inte använda den handen där?
Nej, om man är nybörjare så håller man här.
Okej.
Okay. Men när jag blir bättre, då tar jag lite toner här.
Okej, okay, det här kanske kommer ut.
Är den där fjolen från 1700-talet?
Den är från Blocket.
Precis som Linda Lampenius fjol.
Ois visan du här putten mot ole vilkin leikin mit en tuntet vos järita kusaut viekin heitin.
Stina, är du till och med bättre än Linda Lampenius nu eftersom du både spelar och sjunger?
Kan man säga.
Ja, ni hör ju, den där låten kommer ju vinna Eurovision.
Det är tveklöst.
Det är också enda gången
så
någonsin
imponerad.
Jag kommer sjunga i podden.
Vi får väl se.
Det är fantastiskt. Det där kommer.
Var är mina applåder?
Ja.
Men ni är så men jag är så chockad att det var så bra.
Vet du vad, jag är så imponerad. Det var så roligt när du skrev till mig någon gång. Du bara, jag har köpt en fiol. Jag bara, va? Vad skrev du nu? Du bara, skicka bild när du är på väg och går med din fiol och hör av dig till mig och frågar så här, var kan man öva i poddstudion? Jag bara, poddstudion? Där är det ju kameror och inspelning 24-7 så att alla våra tekniker kommer ju höra dig när som helst. Liksom.
Så jag bjuder på den.
Oj. Men jag är imponerad.
Ja. Stina, Aftonbladet har ju, det finns en takterrass på den här byggnaden. Där tycker jag att du ska gå och öva hela sommaren.
Så hela Stockholm kan höra.
Ja,
det kan de få ha. Okej, vi börjar närma oss Eurovision och vi kommer komma med avsnitt då, såklart. Det är dagarna efter semifinalen och finalen. Och så kommer vi med ett införavsnitt också så att vi ska dissekera 35 låtar.
Jajamensan.
Ja, jättekul. Jättekul att prata om Belgien. Not.
Okej.
Men det är...
Jag kommer att prata om Serbien. Nej, Litauen var det. Ja, ja, den var, ja. Det var härlig.
Vi kommer ha en
Bulgarien.
Hel...
Ja, varför inte?
Absolut. Bangaranga.
Bangaranga, där har vi något.
Alltså, det, nej, men nu får ni ge er.
Cypern.
Du gillar ju alltid Cypern.
Tyvärr så har vi tråkiga nyheter och det är att Stina, du kommer inte vara med.
Nej. Jag ska inte åka ner och göra Eurovision utan jag jobbar på hemmaplan den här gången. Och då blir det också lite svårt att vara med i podden kanske och rapportera.
Ja, det var tråkigt.
Det är jättetråkigt. Jag tycker det känns piss faktiskt. Men nu är det så här.
Jag kommer sakna er. Jag kommer sakna alla poddlyssnare. Men vi får hoppas att jag frågar nästa år och då...
Framför allt så är det ju ganska snart höst och dags att jaga vilka som ska vara med och tävla i Melodifestivalen nästa år, Stina. Och du kommer ju inte få sluta med det.
Jag har redan börjat.
Ja, framförallt, verkligen.
Framförallt så har vi ju en ny asiatisk avdelning.
Vi ska ju till Bangkok.
Ja, vi ska ju Bangkok.
Just det, vi ses i Bangkok, hörni.
Ja.
Det här var ett skämt alltså.
Eller?
Jag vet aldrig vad som hände på det här stället. Nu packar vi ihop det här frågeavsnittet. Tack för alla frågor som ni har skickat in till oss. Nu säger Tobbe Ek, Stina Dahlgren, Marcus Larsson och Jenny Ågren. Tack och hej!
Schlagerkollet, aftonbladet.se.
Sa åtlige kinheitin.
Valar Morgulis.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.